Tack. Tack så mycket, Maria och teamet. Det är alltid spännande att veta och be och tänka och fundera på vad ska jag predika om. Och så önska och tro att den helige ande ska leda. Och det är några som har frågat, hur kommer du på vad du ska predika om? Och ofta är det som en längtan jag får, en idé jag får. En idé som jag inte kan släppa. Men framförallt är det när jag själv läser bibelordet. Och det är som att bibelordet bara säger, skicka vidare. Ge vidare uppenbarelsen. Ge det som du får. Det som är färskt nu. Och så var det när jag började förbereda mig för Jakobs brev. Och då fick jag nästan en månad på mig innan. Och det var mycket lättare och jag kunde läsa. Och så är man så triggad man bara ska börja undervisa om Jakob. Men det kanske var för att jag behövde motivation. Jag tycker det är lite svårt att undervisa ifrån Jakob. Han är så praktisk och han är så rätt på och rakt på. Och nu tänkte jag, jag vill gärna fortsätta. Och Jakobs brev är ju predikat ifrån nu. Och vad kommer efter Jakobs brev? Det kommer första Petrus brev. Jag tänkte jag kan ju i alla fall börja läsa första Petrus brev. Och när jag läser de här verserna så är det precis som att, de är så genomsyrade av hopp. Och vi behöver hopp. För vi vet att hopp motiverar oss. Eller hur? Ja. Utan hopp är det inte mycket med oss. Och sen är det annat i det. Men jag tänkte, men då tar vi det. Första Petrus brev. Funkar inspelningen? Då börjar vi med det. Och så läser jag. Och så lyssnar vi. Och så står det så här. Från Petrus. Och skriver han, Jesu Kristi apostel. Till de utvalda. Som lever kringspridda. Som främlingar i Pontus. Galatien, Kappadocien, Asien och Bitinien. Och redan det tappar en del intresset. För man har ingen aning om vad är det här för platser. Finns de fortfarande? Ja, områdena finns. Namnen kanske inte alltid finns. Men områdena finns. Och det är i nuvarande Turkiet. Och Petrus, det vet ni. Han var ju den första kristna ledaren. Under de första 15 åren tror man så ledde han församlingen för de kristna väldigt tydligt. Sen så blev han också speciellt en ledare för de judekristna. Och Paulus, han blev hedningarnas apostel och blev en ledare för dem som inte var judar men som hade blivit frälsta. Och så står det också så här. Ja, vad innebär det att de lever kringspridda som främlingar och att de var utvalda? Jag kan tänka, vad är det här? Jo, det här var inte skrivet bara till en församling. Utan de här kristna var utspridda i hela det området, i många olika provinser. Så därför så var det inte till en specifik grupp. Och de flesta av dem hade judisk bakgrund. Men det var också många hedningar som hade blivit frälsta. Och så kallas de, eller lite sådär bildspråk, kringspridda. Ungefär som judarna hade varit kringspridda förut. Så nu var det också de kristna kringspridda. De hade inte sitt hemland någon annanstans direkt. Utan deras hemland är himlen. Så vårt hemland är himlen. Och så säger han så här. Ni är av Gud. Och så kommer något fantastiskt. Nu undervisar han om fader, son och helig ande. Och lägg märke till det. När du läser Bibeln och Nya Testamentet. Hur många gånger fadern, sonen och den heliga ande, alltså den treenige guden, nämns samtidigt. Oftast i samma vers. Eller i verserna efter varandra. Så står det, fadern har förutbestämt er till att helgas genom anden. Och genast är så blir det ett svårt ord. Vad innebär det att helgas? Det innebär att sättas åt sidan för tjänst, men också i samma innebörd att man renas för den här uppgiften. Precis som prästerna i Gamla Testamentet, de blev satta åt sidan för tjänst, men de blev också renade för sin tjänst och uppgift. Och så står det så här, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Så Jesus, han är alltid med i frälsningen. Gud, han har valt oss, utvalt oss. När gjorde han det? När kom han på det? När kom han på det med oss? Innan skapelsen. Alltså redan innan det fanns någon människa så var man redan utvald av Fadern att bli frälst genom Kristus och helgad genom den helige ande. Men sen är det vi själva som tar emot och säger ja till hans val och utkårelse. Så det är liksom vi gör någonting också. Gud, han har gjort sin del. Han har frälst oss i Kristus Jesus. Men vi ska ta emot Guds gåva som är frälsningen av nåd. Det här är fantastiskt. Ja, precis. Så här säger han, så det är bra. Och så säger han, så, ja, sen är det inte nog med det. Sen säger han, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Allt som är förvarat åt Gud, eller förvarat åt er i himlen. Så att bli född på nytt är någonting helt fantastiskt. Jag ska ställa frågan här. Hur många av er vet att ni är födda på nytt? Det är nästan alla. En del är inte riktigt lika säkra. Det här är så viktigt att man vet att man är född på nytt. Eller att man kan bli född på nytt. Så jag ska säga någonting. Du kan bli född på nytt idag. Och då tänker du, det här verkar väldigt skrämmande för en del. Men det handlar inte om att du ska födas fysiskt, utan du ska födas andligt. Att Gud ska bli din pappa. Och det här är så viktigt att förstå. Och det här är att han föder oss på nytt. Inte bara så att nu är vi frälsta och så har vi liv, utan till ett levande hopp. Hur kan det vara det? Jo, när jag föddes så blev jag också arvtagare. Hur många arvtagare har vi här? Det är kanske någon som redan har förlorat sitt arv. Det är någon. Vi har några arvtagare kvar. Okej, okay. Då har vi några arvtagare. Så min fråga till er är, skulle ni vilja ta ut av det arvet redan nu? Ja. Det har inte varit dömt, va? Ja, men det har vi faktiskt redan fått. Vi har redan fått smaka på det här arvet. Och den helige ande, han är bekräftelsen på att vi kommer att få mer. Så när du blir född på nytt så blir du ett barn till Gud. Vem ärver du då? Du ärver pappa Gud. Och han har mycket. Men han har redan gett dig det eviga livet. Det har redan börjat. Så därför så säger vi att vi är frälsta genom tron. Livet har redan börjat. Frälsningen har redan börjat. Och så pågår den här frälsningen. Och så blir vi slutfrälsta när Jesus Kristus uppenbaras. Men redan idag kan jag säga att jag är frälst av nåd. Det är väl härligt. Ja. Men jag kan också säga att jag är född på nytt. Jag är ett barn till Gud. Men jag kan inte säga att jag är färdigvuxen. Det är en liten skillnad. Jag kan inte säga att jag är färdig frälst. Det är en skillnad. Men Guds frälsningsverk, det är färdigt. Och det är fullbordat. Men jag är inte färdig. Och det är så viktigt att förstå. Så nu är det så här. Att när vi är födda på nytt till ett levande hopp, så påverkar det hela vårat liv. Jag kan tänka mig så här att att om jag vet vad jag ska få av Gud som lön, då motiverar det mig att leva på ett annorlunda sätt. Håller ni med? Det vet även det lilla barnet om på lördag morgon. Då vet de om att de kan få lördagsgodis. Och det lilla barnet kan skärpa till sig bara från någonting så viktigt eller mindre viktigt som en påse godis. Håller ni med mig? Ja. Men om vi får då mer än en påse godis. Vi får en evig härlighet. Ett evigt rike. Någonting fantastiskt. Då motiverar det oss ännu mer att leva på ett annorlunda sätt. Så därför så hoppet motiverar oss som troende. Och det här måste vi ta in och förstå för att det ska bli förändring i våra liv. Jag läser här nu. Ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Är det någon av er, men inte säga någonting, som känner till någon vars föräldrar har gjort slut på arvet innan man har fått det? Det är en väldigt tragisk situation. Eller någon som kanske ser att någon håller på och förstör det arvet. Det är väldigt tragiskt. Men det arvet vi får av Gud, det kan inte förstöras. Det handlar inte om guld, det handlar inte om pengar. Det handlar om eviga värden, en evig glädje, en evig frid, en evig härlighet från Gud som inte kan förstöras. Men här på jorden kan vi leva för sådant som bara ändå förstörs. Vi lever för materialism och vi lever för njutningar och vi lever för att vi ska ha det så bra som möjligt här och nu. Och vi sparar så vi får den bästa möjliga pensionen. Och vi har inte löfte om en enda dag här på jorden. Men för evigheten har vi det. Så det handlar om att tänka annorlunda. Ni som är lite yngre och ni som är lite äldre. Det här är ett hopp som motiverar oss att leva annorlunda. Jag läser vidare. Så står det: med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Ni hör det igen. Det kommer en frälsning som är beredd och som ska uppenbaras i den sista tiden. Men vi är ändå redan frälsta. Och vi lever i frälsningen. Men det kommer en frälsning. Ordet frälst, eller bara frälsa, grekiska soso, betyder rädda, hjälpa och göra hel. Det är väl bra. Så den frälsning som kommer i den sista tiden, som uppenbaras med Jesus, som Jesus uppenbarar för oss, gör oss alla helt hela till ande, själ och kropp. Inga fel, inga brister, inga sjukdomar, ingenting, utan fullständigt hela. Och vi blir också fullständigt befriade ifrån allt vad dom heter. Och vi blir frälsta och räddade till hans eviga rike. Och så sitter vi här och tycker, ja, helt okej. Eller så här, det är ju helt underbart. Men om inte den helige ande uppenbarar det för oss, så får inte det här hoppet någon effekt i våra liv. Då lever vi ändå som förut. Om inte hoppet uppfyller oss, så kommer vi inte att förvandlas i våran livsstil. Och så står det så här: gläd er därför om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Då märker vi Jakobs brev, första Petrus, två olika författare. Men de har så mycket gemensamt. Att lidande kommer vi att vara med om. Prövningar kommer vi att få uppleva. Men vad händer i oss när prövningen kommer? Hur reagerar du och jag när vi prövas? Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron som ska visa sig blir till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Han säger det igen. Det kommer en frälsning. Jesus kommer tillbaka. Men under tiden så ska vi låta Jesus framställa guld, trons guld i våra liv. Är det någon som har sett när man gör guld? Det brukar alltid finnas någon. Har ni sett när man gör någon metall, den här metallugnen? Du har sett den? Ja. Det är inget som man stoppar in handen i. Nej. Rent historiskt så är det så här att om man ska se liksom när guldet är färdigt, då ska guldmakaren då, eller den som lägger in guldet, så ska det renas, så ska slaggprodukterna, de ska ut ur guldet, och så ska det rena guldet vara kvar. Och då går det liksom inte att ha på 37 grader. Alltså det är liksom inte ett gömmet räkmacka kristenlivet. Har det så lugnt och skönt som möjligt. Vad liksom är det mest underhållning? I vilken kyrka är det lättast att vara kristen? Vilka kan jag umgås med och ändå liksom känna mig rätt så helig? Det är inte det handlar om. Utan det handlar om att låta Guds heliga ande löttra och rena. Och gå igenom på djupet. Då kommer, ursäkta uttrycket, skiten ut. Och så är det rena kvar. Det rena guldet kvar. Så när guldmakaren ser sin egen spegelbild i guldet, då vet han, nu börjar det likna någonting här. Alltså när Jesus ser sin egen spegelbild i oss, då börjar det hända grejer. Säger vi ja tack till det? Ja, kanske. Alltså det här är en väldigt mening som är uppmuntrande här. Helgelse är mening som är uppmuntran. Helgelse är inte att nu ska jag ha ännu mer religion och ännu mer lagar och ännu mer tråkigheter i mitt liv. Helgelse är när en heligande ger dig kraft att leva rent. När en heligande ger dig kraft att klara av motgång. Så därför kan vi säga halleluja. Säg till den som sover bredvid dig, halleluja! Så vaknar hon. Eller han. Om de undrar vad det var som hände, så säger att du är i ugnen. Och du ska bli en god bölle. Nu är det så här. Det finns ju några verser kvar här. Och jag läser dem. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Han som har skrivit det här, Petrus, han trodde att han älskade Jesus. Han trodde att han var bättre än de andra lärjungarna. Starkare än de andra lärjungarna. Mer överlåten. Mer helgad skulle någon säga. Men när han är övermodig, styr i korken, kaxig, så begär Satan att få sålla honom som vete. Alltså det skulle, agnarna skulle bort eller visa sig. Och Simon, Petrus, han säger när Jesus ska lida, så, nej men du ska inte gå korsets väg, du ska inte gå, då ska han liksom ta över ledarskapet ifrån Jesus. Du kommer att läsa här att det handlar så mycket om Jesu lidande i hans brev. Han fattade till slut att Jesus har varit tvungen att lida för att härligheten skulle komma över honom och bli oss till del. Det hör ihop. Vi kan inte hoppa över lidandet och tro att härligheten kommer ändå. Det är liksom det priset. Så Jesus, han säger till Petrus bara, gå bort ifrån mig. Dina tankar är människors, de är inte från Gud. Och Petrus, han skäms förmodligen. Sedan så förnekar han Jesus. Och precis som Boris talade om förra söndagen, så kunde han inte säga ja eller nej. Utan han kunde inte hålla sitt löfte. Så när han blir lite testad och prövad i sin tro, så består han inte provet. Men ändå så upprättar Jesus honom. Därför att han omvänder sig. Så du ska inte hänga läpp nu eller bli ledsen eller missmodig. För du kanske är som den här Petrus-människa. Som ena dagen så är du frälsa världen och andra dagen så vet du inte om du egentligen tror på Jesus. För att många personer är sådana. Man tar fantastiska initiativ och sen så är det allting bara jobbigt och man vet inte längre vad man ska göra. Och andra människor kan inte heller lita på dig. Men Jesus, han upprättar Petrus. Och vet ni hur han gör det? Han frågar honom, älskar du mig mer än de andra? Nu handlar det inte om liksom, är du starkast, är du bäst, utan hur är det med ditt hjärta? Hur är det med din kärlek till mig, säger Jesus? Det är det viktigaste av allt. Älska honom fast du inte ser honom. Så det är den frågan jag ställer till oss. Älskar du Jesus? Älskar honom mer än andra? Ja, men det börjar bli lite svårare. Det handlar ju inte om en tävling det här. Det trodde ju Petrus. Det handlar om någonting så mycket djupare. Det handlar om att du ska ge dig till honom. Så hör här nu, jag säger det igen. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom. Och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Tack Tony. Amen. Varför säger jag det? Det är väl härligt när man hör någon jubla över Jesus. Jublar ni över Jesus ibland? I bilen på väg hit så bara känner jag ska bara jubla. Jag ska bara prisa Gud. Det är skönt om man är ensam. I duschen kan man göra det också. Jag tror att vi ska jubla lite mer över Jesus. Jag tycker det är jättebra när vi ger Göteborgskyrkan applåd till de som är nya. Idag var det ganska så torftig. Ska vi ge en applåd till Jesus? Nej. Alltså, om man ska jubla över Jesus eller applådera till Jesus, då ska det vara mer än så. Håller ni med mig?
Ja.
Så när Sara berättar om barnen i Frankrike, så det är det bästa jag vet. När barn eller ungdomar eller till och med vuxna i min ålder jublar över Jesus, Så vi till och med kanske får ha ringklockor här framme för att liksom få stopp på folk. För man jublar för mycket över Jesus. Alltså en sån hängivenhet är ju underbar. Men det kan väl inte hända här, eller hur? Vi kanske får höja temperaturen i ögonen lite grann. Så det blir lite mera Jesus i oss. Låta den helige ande också få ta tag i de här svåra sakerna som vi ska lämna bort. Så vi ska vandra i hoppet, men vi ska också vandra i helighet. Och punkt 2, så står det så här. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro. Vad är det för mål? Och så står det, era själars frälsning. Ja men hallå, vi är ju redan frälsta. Hur ska vi kunna vinna målet, era själar? Ja, du är redan frälst. Men själen ska bli helt frälst. Känsla, vilja, förstånd, ditt sinne. Är det någon som någon gång inte har känt sig riktigt frälst i själen? Har vi någon här? Ibland undrar jag, riktigt frälst? Ja, du är frälst. Din ande är född på nytt. Du har liv i Jesus, du är barn till Gud. Men din själ är inte frälst än, men den håller på. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Gud håller på. Innebär det att du kanske inte kommer till himlen? Nej, det innebär inte att du kanske inte kommer till himlen. Du är frälst genom att din ande är född på nytt. Du är barn till Gud. Men ett litet barn är ju inte riktigt färdigt än. Det är lite dadda och lite gå på knäna, eller hur? Sen så blir det mer och mer färdigt. Så du ska inte fördöma dig själv för att du liksom känner dig inte frälst ibland. Du tänker saker som inte en frälst ska tänka. Oj, oj, oj. Nu var det jobbigt. Eller hur? Är det någon som att nej? Guds nåd gäller också själens frälsning. Halleluja. Känslan ska helgas. Viljan ska vara helt ren. Förståndet ska vara helt rent. Precis som Jesus. Har ni den längtan? Alltså då kan ju till och med människor se Jesus i oss. Inte bara att man är förlåten. Jag vet inte om ni tycker om det här uttrycket. Jag har en tro, jag är som alla andra. Åh, vad coolt. Jättegod, du har en tro, jag är som alla andra. Fantastiskt, den tron skulle jag också vilja ha. Aldrig. Jag vill inte ha en tro som inte förvandlar, inte förändrar. Tron handlar väl inte bara om en biljett till himlen, eller hur? Tron handlar ju om att man älskar Jesus, tror på honom och hoppas att han ska komma tillbaka. Tron handlar ju om att det förändrar mitt liv, mina tankar. Så det är den här tron det handlar om. Den är jag attraherad av. Och så står det sen. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. Det som profeterade om den nåd som ni skulle få. Så gamla testamentet ger vittnesbörd efter vittnesbörd om den frälsning som vi skulle få. De undersökte vem eller vilken tid i Kristi ande de visade på. När han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Så profeterna, de såg det här som skulle hända för oss. Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som är den heliga ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i. Så någon form av avundsjuk eller längtan eller så finns det hos änglar att kunna se. Vad är detta med frälsningen egentligen? Det verkar ju helt fantastiskt. Och så står det efter det här. Spänn därför bältet om livet och var vakna. Och sätt ert hopp helt och följt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Visst är det här konstigt med spänn. Vad betyder det? Om jag spänner på mitt bälte så vet ni att det är bara för att byxorna inte ska ramla ner. Eller för att det är snyggt, eller hur? Men när man spände på bältet på den tiden var det för att de inte skulle snubbla på sin dräkt. För att om de inte knöt upp liksom, den här dräkten som de hade så kunde de inte springa. De kunde inte jobba, de kunde inte göra någonting. Så det handlar om att man ska göra det här i sitt sinne. Grundtexten säger så här. Omgjorda länderna sinnets ert. Den var väl bra. Alla skulle läsa det hela tiden. Vi förstår inte så mycket. Omgjorda länderna sinnet. Vilka länder är det? Sverige, Norge. Det är inga sådana länder alls. Det är höfterna. Omgjorda länderna är liksom att sätt på bältet. Och så kan ni springa och göra era sinnen. Hur i hela världen ska vi förstå de bibelord om vi inte förstår vad de betyder från början? Visst är det viktigt det här? Ja. Så vi ska göra någonting. Vi ska göra oss redo i våra sinnen. För vad då? För att springa? Nej, för att tjäna Gud. Hela Israels befolkning fick den här befallningen när de skulle ut ur Egypten och de hade blivit räddade genom blodet och allt det här. Att de bara skulle omgjorda sina länder. Var beredda! Var beredda för uppror, utan var beredda för tjänst. Så jag frågar dig, har du omgjort ditt sinnesländer? Det är inte lätt det här. Så det är, översättningen är ju lite bättre här, liksom som det står ändå. Jag läser den igen. Spänn därför bältet om livet och var vakna. Och sätt ett hopp helt och följt till den nåd som ska komma er till del. När Jesus Kristus uppenbaras. Nu säger han det igen. Varför säger han det? Jo, det är för att det är vårt hopp. Som lydnadens barn ska ni inte styras av det begär som ni tidigare levde i. När ni ännu var okunniga. När liksom han som har kallat er är helig. Ska ni föra ett allt igenom heligt liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga ty jag är helig. Och någon ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning. Så vandra här i Guds fruktan under er tid som främlingar. Gud har kallat oss inte bara till hopp utan till helighet. Nu kanske det var någon som ville hoppa av. Tyvärr är det faktiskt så. Nej men. Helig kan man inte vara. Det är ju, jag är ju frälst av nåd, säger någon. Jag behöver inte vara helig. Har jag något bra bibelord nu? Ett jättebra. Nu ska vi se vad det innebär att vara frälst av nåd. Och vad nåden gör för oss. Titus kapitel 2, vers 11. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Vad gör Guds nåd för någonting? Den fostrar oss. Eller motiverar oss. Som en förälder gör med sitt barn. Motiverar dem till att göra rätt. Så gör Guds nåd. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Igen kommer Jesus. Alltså så fort det handlar om hopp och helgelse så är det förknippat med att Jesus kommer faktiskt tillbaka. Det står så här i 1 Johannes kapitel 3 och så några verser där. Att det här hoppet om att vi har blivit Guds barn, det här hoppet om att Jesus kommer tillbaka, det renar oss. Jag vet inte, om vi skulle ta bort det här med att Jesus Kristus har kommit tillbaka, då skulle många människor leva ett slappt kristet liv. Det är liksom, ja men det finns ingen motivation. Ska vi skrämma människor med det? Det handlar ju inte om att skrämma, det är ju våra tröst. Jesus kommer tillbaka, han träder fram och han kommer med lön efter var och en efter hans gärningar. Och den domen som det blir, den domen som är för de kristna. Den domen som är för dem som är friköpta av hans blod. Det är inte en fördömelse i den eviga elden. Utan den domen är efter våra gärningar. Det kallas för Kristi domstol. Hur vi har levt. Hur vi har tjänat Gud. Hur vi har förvaltat våra liv. Och det blir en dom på det. Och den kan ju också kanske vara skrämmande. Men det handlar inte om fördömelse. För det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Men det kommer en dom hur vi har levt våra liv. Det kommer vi inte undan. Och där handlar det om lön efter det som har gjort i kärlek och tro till honom. Men också att det kanske inte blev så mycket. För att vi levde ett gömt, slappt, slarvigt, kristet liv. Så därför så säger jag, gå också in och vandra i helighet. Hur ska vi klara av att vandra i helighet? Är det någon som har ett bra tips? Vad ska vi käka för någonting? Det handlar inte om mat och dryck. Vad ska vi göra för att bli heliga? Hör här nu. Vad säger ni om helig ande? Samma heliga ande som vi bara vill ha hela tiden. Som får oss att tala i tungor, profetera, vara glada. Samma heliga ande heter ju heliga ande. Han gör oss heliga. Han renar oss. Han motiverar oss. Han får oss att leva ett liv som behagar Gud. Så hur ska jag behaga Gud? Låt den heliga ande uppfylla dig igen. Varenda dag. Jag vet att men det här är jättejobbigt. Alltså med den heliga ande så får du kraft. Både i lidandet och i frestelsen. Och så ger han dig kraft. Är det någon som har upplevt det här? Är det någon som har upplevt det lite grann? Är det någon som har upplevt det mycket grann? Så här mycket. Visa mig, är det någon som har upplevt att helig ande hjälper oss att leva rätt? Är det någon som har upplevt tvärtom någon gång? Nej, det är inte. Ja. Det finns ju mer versar här. Det här får ju ta sin tid som ni förstår. Så att det tar sin tid. Lyssna. Första Petrus brev. Nu läser jag vidare. Och så nu är jag på vers 18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älskar då varandra uthålligt av rent hjärta. Det här är en dålig bild. Men jag kommer någon vart sen. En som heter Gordon, han skriver så här. Att utanför kyrkan, inte våran kyrka utan annan kyrka, så är det en liten kille. Och så har han två fåglar i en bur. Och de här fåglarna, de ser inte ut att må så bra. Han tänker liksom, vad ska du göra med fåglarna? Så här, jag vet inte, jag ska nog leka lite med dem. Eller jag vet inte, jag kanske ska mata några katter med dem. Och pastorna bara känner ju, kan jag få köpa fåglarna av dig, säger pastorn. Vad ska du ha med dem? De är helt värdelösa. Alltså, de sjunger inte ens. De sjunger inte ens med fåglarna. Vad ska du ha de här fåglarna till? Ja, jag köper dem. Och så fick han en hundring för dem. Vad gjorde pastorn? Gick på andra sidan. Och så släpper han ut fåglarna. Och så hör han. De sjunger visst. Sen så börjar gudstjänsten. Och han kan inte släppa de här fåglarna. Och den dagen ska han predika om Jesu Kristi blod. Som har friköpt oss från alla våra synder. Jag frågar. Vi sjunger inte när vi sitter i buren. Vi sjunger inte när vi är syndens slavar. Vi sjunger inte när vi inte är fria. Men när vi är friköpta genom Jesu blod. Då sjunger vi. Eller hur? Det var ju en dålig bild, men lite uppmuntrande var det i alla fall. Och det är bara några fåglar. Hallå, vi är människor. Vi är Guds älskade barn. Vi är inte köpta för en hundring. Vi är köpta med Jesus, hans sons blod. Och priset är betalt. Och vi kan vara fria. Och vi kan sjunga. Det är inte helgelse att sitta och tänka på religion. Eller tänka på sina begär eller sina synder i en bur. Det är helgelse att vara fri. Och lovsjunga Gud. Och ha ett meningsfullt liv. För det står ju så att vi kan bli frälsta från det meningslösa livet som vi har ärvt ifrån våra fäder. Jag läser vidare. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort. Och blomman faller av. Men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp och växer upp till frälsning. Då ni nu har smakat att Herren är god. Så när vi är födda på nytt så är det liksom inte bara som några blommor som vi ställer i en vas. Det tar ungefär en eller två veckor innan de bara vissnar och sen så luktar de hemma hos oss. Utan när vi är födda på nytt, födda av Guds ord, så handlar det inte om att vi vissnar. Vi är födda in i en evighet, i en evig härlighet. Jag vet att det kan vara lite svårt att förklara. Men först var det hoppet, eller hur? Vad kom sen? Efter hoppet kom helighet. Ja, härlighet var ju med också. Men när man lever ett hur märker man att någon lever ett heligt liv? Nu ska jag visa. Eller hur? Hur många tycker att jag ser helig ut? Hur många tycker att jag ser fånig ut? Hur många tycker att jag ser självgod ut? Självrättfärdig. Ja. Men eftersom jag är så helig så umgås jag inte med er. Och det spelar ingen roll vad ni säger om mig, för jag är så helig. Ni hör ju hur konstigt det låter. Och eftersom jag är så helig så då är jag bara tillsammans med andra lika heliga människor som jag själv. Hur visar det sig att man är helig? Har ni något förslag? Lite tips är ju bibelverser det jag läst här nu. Hur visar det sig? Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Alltså, när vi är födda på nytt så har vi ett hopp ifrån Gud. När vi är födda på nytt så lever vi ett heligt liv. Och när vi lever ett heligt liv så lägger vi bort avundsjuka, dåligt prat om andra. Vi lägger bort vad då? Det är allt som bryter ner vår relation till Gud och varandra. Så heligheten handlar visst om att lägga bort saker. Men heligheten handlar också om att längta efter Gud. Längta efter den rena andliga mjölken. Helighet handlar också om att vi gör någonting aktivt. Vi vinner människor för Gud. Tänk att en del är så heliga så de vinner aldrig någon för Gud. Det är aldrig någon som vill följa med dem till någon kyrka eller till något möte, för de är så otroligt heliga. Det där tror jag är mera religion. Och det är inte bra. Men helighet är bra. Så säg inte till någon, du ska alltid vara så helig. Då tar du ett fint ord och gör det till en förolämpning. Håller ni med mig? Att vara helig, det är någonting positivt. Men vi kan också vara fyllda av härlighetens ande. Och när man är fylld av härlighetens ande så stöttsar de här oförrätterna. Den är kritiken, de är motgångarna. Det får inte samma effekt därför att jag är fylld av härlighetens ande. Alltså jag har sånt sug efter härlighetens ande. Jag har ett sånt sug efter Guds ord och uppenbarelse. Alltså det förändrar ju hela mitt liv. Jag behöver inte tänka liksom, om jag är fylld av Guds ord och fylld av härlighetens ande, behöver jag tänka på, jag ska inte göra det och jag ska inte säga så och nu ska jag inte göra det. Alltså då är jag uppfylld av något annat. Så vem vill vara med och vandra i hopp? Vem vill vara med och vandra i helighet? För då kommer du också att vara med och vandra i harmoni. För sann helighet gör att jag vandrar i harmoni med andra människor. Sann helighet gör att jag förlåter. Sann helighet gör att jag talar tro och uppmuntran. Håller ni med mig? Sann helighet gör när avundsjukan kommer fram eller när dåliga tankarna kommer fram att jag lägger bort det. Ni vet ju att de flesta tror jag i alla fall byter kläder därför någon gång i veckan. Tjejerna gör det kanske var kvart, var timme, jag vet inte. Vad gör jag innan jag lägger bort någonting? Jag gör doftprovet. Eller hur? Och vad gör jag med det som luktar illa? Ni vet var jag lägger det. Man kan göra doftprovet ibland. Visst är det en bra bild? Så, vad är det för attityd jag har nu? Är den här kaxigheten stöddighet? Eller är den här kaxigheten frimodighet i den heliga ande? Är det här ödmjukhet som luktar gott? Jag ger andra utrymme och låter andra gå först. Och är det här någonting? Eller är det bara hyckleri och skådespel? Jag är inte bitter. Vad doftar det här? Och om du har tappat ditt doftsinne kan du fråga någon annan. Någon nära vän. Någon i din egen familj. Någon som älskar dig så mycket som säger sanningen till dig. Vad tycker du att det här luktar? Och det menar jag som en attityd i det. Och så samtalar man. Jag tycker inte det känns inte fräscht. Helighet luktar gott. Så tror jag att Petrus har fått in lite poängen här. I den heliga ande. I alla fall har jag fått in lite poänger i mig. Kanske i dig också. Att det här hoppet det påverkar oss. Den här heligheten. Den är ifrån Gud. Det är inte religion. Det är ingenting som vi väljer bort. Utan det är någonting som behagar Gud. Och den här harmonin gör att vi bygger varandra i relationerna. Vi kan stå upp. Jag tror att jag ska landa där. Jag tror att Petrus ska hjälpa oss här. Inspirerad av den heliga ande. Att få oss att få en ny utsikt eller en ny syn. Ett nytt hopp som mera präglar våra liv. Petrus, han fick en kallelse från Jesus. När han hade vänt om. När han hade blivit upprättad. När han hade misslyckats. Vet ni vad den kallelsen var? Två olika kallelser kan man säga, men väldigt lika varandra. Det ena var att Petrus fick kallelsen när du har vänt om. Gå tillbaka och styrk dina bröder. Jag tycker att det är så bra. För den som en gång har misslyckats, blivit upprättad av Jesus, fått en ny chans, är helt suverän på att styrka andra med kraft och nåd. Så det handlar inte om vart du har varit utan vart du är på väg. Är du med mig nu? En annat uppdrag som han fick det var att vara en herde för mina får. Eller föd mina lamm. Var en herde för mina får. Ge dem mat. Han fick ett uppdrag. Och när jag läser de här verserna i Petrus brev. Så tänker jag att ja, men det är det jag känner. Jag blir fortfarande styrkt av Petrus. Jag blir fortfarande uppmuntrad av honom. Det är så mycket hopp och det är så mycket tro. Och jag vill leva för Gud. Och så blev jag också av Jakob. Det hände någonting. Den smörjelsen som han hade i sig. Han skriver förmodligen med hjälp av Silas, hans medarbetare, de här verserna. I den heliga ande så författas det här brevet. Och nu, ett par tusen år efteråt, så läser vi det. Och så styrker han oss fortfarande. Samma heliga ande kan ge dig kraft att styrka andra. För det handlar inte bara om dig. Det handlar inte bara om din tro och ditt hopp och din helighet och din harmoni. Det handlar om att vi tillsammans bygger hans församling. Och sprider det här vidare och uppmuntrar varandra och tar med fler. Ta emot Herrens ord. Och läs gärna vidare i Petrus brev. Samma heliga ande kommer att styrka dig. Kanske du predikar för någon annan. Uppmuntra någon annan. Men hoppa inte över hoppet. Hoppa absolut inte över heligheten. Och definitivt hoppa inte över harmonin. Och lyssna i allt det här. Får du hans härlighet arv. Redan nu börjar det hans härlighet. Känner du det? Redan nu verkar hans ande. Men det ska vara för en evighet och det ska motivera dig. Jag ska tjäna Gud idag för jag har så mycket investerat. Jag ska tjäna Gud idag. Kosta vad det kostar vill. Men härlighetens ande hjälper dig att förstå. Så du som bara vill att jag ber en bön för dig. Lyft två händer så ser jag tydligt för jag ser det här. Bara lyft två händer. Du som vill att jag ber för dig just nu. Fader, jag tackar dig. Jag tackar dig. Tack att du får säga pappa Gud. Inte på ett slarvigt sätt. Utan med ära och respekt. Så säger vi pappa Gud. Och jag ber för dem som sträckt sina händer. Jag ber för dem som av hela sitt hjärta vill få den här. Ha det här hoppet. Den här heligheten. Och den här harmonin. Jag ber för den som vill förnyas i den första kärleken. Jag ber för den som bara känner att ja, men jag lever fel. Jag har gjort så mycket fel. Att de ska förstå att nåden gäller nu. Förlåtelsen gäller nu. Men det finns också en framtid. Där vi kan få tjäna dig i glädje och harmoni och tacksägelse. Halleluja. Tack Gud. Jag vill också att du bara räcker din hand. Som har ett stort behov. Att den helige ande ska hjälpa dig. Du förstår att du har försökt fixa det själv. Du vet att allting är av nåd. Men du tänkte att men jag ska nog, men nu behöver du den helige ande. Nu behöver du bli fylld av den helige ande. Och börja umgås med den helige ande. Och nu säger jag inte bara att du ska ta dig tunger. Utan att du också ska umgås med den helige ande. Då kommer det säkert som en underbar gåva. Men att du ska börja umgås med den helige ande. Som fyller dig med hopp varje dag. Som ger dig den här heligheten och den här harmonin. Så sträck din hand. Du som ännu mer. Vill umgås med helig ande. Bara sträck den. Gud, vi ser att det är många mer än mig. Som vill av hela sitt hjärta. Sträcka sig mot dig. Umgås mer med den heliga ande. Umgås mera med ditt ord. Tacka ditt ord. Din ande föder på nytt. Jag prisar dig. I Jesu namn. Tack Gud. Tack Gud. Och vi tar ner händerna ett tag. Så vill jag inte att någon tittar sig omkring, utan jag ska ställa en fråga som handlar om att bli född på nytt. För att om du är född på nytt så vet du det. Om du är född på nytt så säger Guds ande inom dig Abba far. Anden inom dig säger att du är Guds barn. Och det påverkar ditt liv. Men du kanske har en tro, men du är inte född på nytt än. Du har hört mycket och känner till Gud, men du vet inte att du är Guds barn. Då ska du ropa till Jesus, som är din frälsare. Som har köpt dig med sitt blod. Som på korset redan har frälst dig. Som på korset redan har försonat dig med Gud. Då ska du bli frälst genom hans blod. Och när du tror på att han dog för dig och att hans blod betalade priset för dina synder. Men också att han är uppväckt ifrån de döda. För utan att tro på att Gud har uppväckt Jesus ifrån de döda. Då kan du inte bli född på nytt. För på nytt födelsen handlar om att du också får ett nytt liv. En ny uppståndelse. Du får ett nytt liv. Men du måste också tro att Gud har uppväckt Jesus ifrån de döda. Så jag frågar dig, tror du på detta? Du som tror på det, säger tack Jesus. Jag tror att det är fler här inne som tror, annars blir jag rädd. Alla ni som tror på det här, säger tack Jesus. Att du är uppväckt ifrån de döda. Säg det, att du är uppväckt ifrån de döda. Jag tror på dig Jesus. Att du är uppståndelsen och livet. Jag tror också att du kan föda på nytt. Att du kan ge nytt liv. Syndernas förlåtelse och frälsning och befrielse och helande. Jag tror på dig Jesus. Föd mig på nytt. Tack Jesus. Så dig som det gäller, du som vill att vi ska be speciellt för dig, bara lyft din hand just nu. Det handlar om att bli född på nytt. Bara lyft din hand. Jag ska be för dig. Är det någon mer? Bara lyft din hand. Jag ska be för dig också. Bara sträck din hand. Se dig. som vill bli född på nytt. Ett Guds barn. Tack Jesus. Ska vi be för er? Ska vi be för er? Tack Jesus.